Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sade: gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ungåsna som står bunden där. En som ännu ingen har ridit, suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara: Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som de hade sagt. När de skulle ta åsnan sa den som ägde den: varför tar ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Jesus och hans lärjungar var på väg till Jerusalem för att fira den judiska påsken, som man gjorde för att komma ihåg hur Gud hade fört ut sitt folk ut ur Egypten, ur fångenskap och slaveri. Och när de närmade sig Jerusalem så ber han några av sina lärjungar att hämta en åsna till honom. Och alldeles riktigt, när de kommer fram till den här ägaren och frågar, så säger de bara: Herren behöver den. Och då lämnar mannen över sin åsna till lärjungarna. Jag tänker på den mannen. Gunilla fokuserade på åsnan. Jag fokuserar lite på mannen nu. Tänk att han bara lämnade iväg sin åsna utan något vidare. Lärjungarna behövde inte lämna någon pant. Inga garantier på att han skulle få tillbaka den. Och ägaren visste ju inte helt säkert att han skulle få tillbaka åsnan. Jag var lite intresserad vad en åsna var värd på Jesu tid, så jag googlade. Och då kom jag fram till att en ung åsna kostade ungefär 100 denarer. Och en denar motsvarar en dagslön. Så 100 dagslöner lånar han ut utan någon som helst säkerhet. Och den här mannen som lånade ut sin åsna till lärjungarna gjorde en stor handling. En handling som vi idag kan lära oss någonting av. Den här mannen är ett föredöme i tillit, i givmildhet och hur han ställde sig till förfogande för Gud. Han hade en åsna och han delade med sig av den. Han använde sina resurser för andra människors skull. Just där och då hade han en åsna och någon annan behövde den bättre än honom själv just då. Han hade en resurs att dela med sig av den och han litade på lärjungarna. Idag så har vi inte åsnor stående i våra garage, men vi har väldigt mycket annat som vi kan dela med oss av. Och jag tror att dela med sig idag är en av vår tids stora utmaningar. För det är så mycket som kretsar kring att vi ska äga olika saker. Och samtidigt som det är en väldigt stor utmaning så är det någonting som är i tiden. Där många aktörer arbetar och försöker hitta lösningar på saker som delningsekonomi. Alltså man delar på det man har. Och det finns begrepp som bilpooler. Det finns begrepp som Airbnb. Och det finns begrepp som Uber. Och bilpooler är alltså att man har en flotta med bilar som man delar på för en månadskostnad. Airbnb är att man lånar ut sina hus till någon annan mot en, att någon betalar, lite som ett hotell. Och Uber är någon form av taxi. Och jag är väldigt medveten om att det här inte fanns på Jesu tid. Men hade det funnits så kanske det såg ut precis som den här mannen gjorde när han lånade ut sin åsna. Det som är så svårt med att dela med sig av sina resurser är att man måste göra avkall på vissa saker. Om man till exempel har en borrmaskin hemma hos sig och väljer att låna ut den, så kommer det betyda att jag inte kommer kunna använda den borrmaskinen precis när jag vill. Och jag kan inte sätta upp den där tavlan som jag skulle sätta upp för ett år sedan egentligen. Man gör avkall på vissa saker. Eller om jag delar med mig av min tid, då får jag inte tillbaka den i form av tid, minuter och timmar. Och det var ju det som hände mannen med åsnan. Han kunde inte använda den under tiden Jesus använde den. Men när vi delar med oss, precis som mannen, så gör vi någon annan glad och vi får tillbaka andra värden än pengar. I Apostlagärningarna kapitel 2, verserna 44-45, så står det så här. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Så de sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov. Så levde den första församlingen. Är det så vi lever idag? Nej, det är ju inte det. Och det här är en text som kan skapa väldigt mycket skuld och väldigt mycket skam. Men det kan också skapa inspiration och en känsla av tacksamhet. Den här texten har varit föredömen för kommuniteter, kollektiv och många kristna i många år. Och för mig personligen så har jag alltid tänkt att det är de flummiga som har egendomsgemenskap. Man ska gå barfota, man ska ha dreads, man ska äta vegetariskt, man ska plocka mat från containrar. Så har jag sett på egendomsgemenskap. Men jag tror inte det behöver vara så flummigt. Jag tror det kan vara så enkelt som att när en granne flyttar in på gatan, att man frågar personen, behöver du låna någonting? Eller om någon här i församlingen ska flytta, erbjuda hjälp, behöver du hjälp att bära? Eller man fixar i trädgården, man vet att någon har ett släp. Man frågar om man får låna. Men för att det ska bli någonting av den här egendomsgemenskapen så krävs det att man frågar eller erbjuder sin hjälp. Och jag hoppas att vi får göra som mannen i texten och låna ut det vi har just där och då. Oavsett om det är ekonomi eller om det är tid och engagemang. Och den absolut enklaste formen av delningsekonomi är den här byggnaden. För att den här kyrkan ska kunna vara i gott skick. För att det ska kunna finnas anställda. Och för att det ska finnas en ekumeniakyrkan i Lerum så ger vi kollekt. Allt efter egen förmåga och egen vilja. Och förhoppningsvis så leder det till att fler får möta eller höra om Jesus Kristus. Det var ju det som hände när mannen lånade ut sin åsna till Jesus och lärjungarna. Och allt hängde inte just på den åsnan för att Jesus skulle möta folket. Men det spelade roll på vilket sätt han skulle möta människorna. För det var nämligen så här att när en kung kom till en stad så kunde kungen antingen välja att rida in på en åsna eller en häst. Och beroende på vad han valde så visste folket vilket ärende kungen kom i. Valde han att rida in på en häst så betyder det att han kom med krig och han kom för att visa makt. Valde kungen istället att rida in på en åsna så betyder det att kungen kom med fred. Så när Jesus red in i Jerusalem på en åsna så visste folket att han kom med fred. Och Jesus satt upp på åsnan och red in i Jerusalem. Och han möttes av jublet från folket. Folket bröt palmer och de strödde sina mantlar på marken. De tog sina kläder och lade på marken för att visa... Ja. De gjorde det för att han inte skulle behöva rida i dammet. Och de visade en aktning mot den här kungen och en glädje till den här kungen som red in på en åsna, Jesus Kristus. Och när de tog av sig sina mantlar så gjorde de så att de tog av sig sina yttre skal och mötte Jesus precis som de var. Och vi människor har ju skal. Vi har skal för att skydda oss själva, för att inte visa oss sårbara, för att inte sticka ut från gruppen. Men med Jesus är det annorlunda. Inför Jesu ansikte så behöver man inga skal. Ingen putsad yta. Man behöver inte vara lyckad eller duktig. Man behöver inte vara på ett visst sätt. Och ibland kan vi som församlingar och gemenskaper tänka det, att man ska vara på ett speciellt sätt. Vi skapar mallar och ramar. Men jag tror att vi gör det för att det mer handlar om att det blir obekvämt för gruppen om det är någon som sticker ut eller utmanar de rådande normerna. Men så fungerar alltså inte Jesus, utan han möter oss avskalade precis som de vi är. Och när man arbetar med konfirmander så får man skala av mycket för att närma sig kärnan. För man vill presentera det som är det centrala och det som är viktigt i kristendomen. När vi exempelvis pratade om bön så valde vi att säga att det inte är de fina orden eller längden på bönen som spelar roll, utan att den är ärlig och uppriktig. Eller gå tillbaka till den här kärnan att man duger som man är. Man är älskad för den man är. Vi har hört det så många gånger, tror jag. Men förstår vi det? Vi är älskade för dem vi är. Inte för någon annan, utan för dem vi är. I slutet av vår text så får vi läsa att lärjungarna förstod vad Jesus hade gjort. Och de började därför ljudligt prisa Gud. Och de ropade: välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och i höjden, och ära i höjden. Och fariseerna bad lärjungarna att sluta. Men Jesus svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. De lovprisade Gud där och då, och de lovsångerna ljuder än idag i våra kyrkor. Vi är fortsättningen på den här evangelietexten. Och när vi nu går in i stilla veckan, så fundera då på det som ligger framför. Hur vill jag möta Jesus? Och gör det med ett öppet sinne. Och fundera på vem jag är bakom det här skalet. Och om Jesus vill säga dig något speciellt. Eller om Jesus skulle säga: jag behöver din hjälp. Fundera då på vad skulle du svara. Amen. Vi ber. Herre, tack för påskens budskap. Tack för att allting ryms där. Herre, jag ber så att du skulle hjälpa oss att dela med sig av det vi har. Herre, jag ber att du skulle hjälpa oss att svara ja när du säger jag behöver dig, jag behöver din hjälp. Herre, hjälp oss med allt det vi kämpar med i våra liv. Möt oss där vi är och för dem vi är. Och tack gode Gud för att vi inte behöver vara på ett speciellt sätt för att vara med dig. Amen.